Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Runar bjuder in, runar scenen är din. Kanske kan vi lära oss något.
Det är äntligen dags för segmentet Runar bjuder in. Det här segmentet har ju vi, eller det var väl din idé väl, eller?
Det var min managers idé.
Ja.
Faktiskt, Nathalie, ja.
Mm. Varför vill du ha det här segmentet?
Jag älskar att prata med människor och jag har alltid varit väldigt nyfiken, generellt sett, nyfiken på människor. Och jag tycker att det är roligt att kunna sitta ner med intressanta, spännande personer som har både saker och ting att komma med, som har erfarenhet att dela med sig av och som kan ge lite perspektiv på tillvaron utifrån den livserfarenhet och de upplevelser som de har varit med om.
Du har ju träffat väldigt mycket intressanta människor i ditt liv, känns det som.
Ja, det har jag gjort.
Det känns som att din telefonbok är en spännande sådan.
Det är nog säkert kan, för en del.
Om du ska skryta med tre namn då i din telefonbok, vilka skulle du skryta med då?
Vilka skulle det vara?
Vem är kändaste?
Va?
Vem är kändaste?
Påven. Nej, men kanske Robert Downey Jr. finns där. Sting och hans fru Trudy finns där.
Mysigt ändå.
Och det finns...
Har vi Bruce Springsteen?
Och Dr. Alban.
Den är inte minst.
Och Pernilla Wahlgren också.
Nämen.
Ja.
Och uppenbarligen Emilio Ingrosso. Välkommen också du till Gott Snack.
Tusen tack.
Ja, stort grattis tillbaka till Sverige igen, Emilio.
Ja. Kul.
Väldigt, väldigt kul att se dig.
Ja, trevligt.
Varför vill du bjuda in Emilio?
Jag ville bjuda hit Emilio på premiärprogrammet för att dels vi har inte setts på herrans massa år. Och han har kommit tillbaka till Sverige igen, och jag har följt honom på sociala medier här under hösten och vintern, och han har ju öppnat en ny restaurang som han ska få prata lite mer om lite senare här. Men Emilio var ju en av de absolut de hottaste och mest omskrivna personerna på 90- och 00-talet. Och sen försvann han, och jag saknade honom faktiskt både på en och andra sättet och området. Il Conte var ju en av mina favoritrestauranger. Men sen så har han nu kommit tillbaka, och då tänkte jag att han, precis som mig, har ju blivit både äldre, klokare och förmodligen bättre.
Oh, precis.
så att jag tycker det skulle vara väldigt spännande att få lära känna honom lite mer för lyssnarna också, och vad han har gjort, vad han har varit med om och vad där han står i och har framför sig.
Du har en väldigt bra bränna.
Ja, faktiskt. Jag kom från Mallorca i lördags.
Jävligt.
Ja, det är lite tråkigt bara. Allting är stängt där nere.
Ja.
Mm. Det är ingen lockdown, men det är stängt. Restaurangerna är stängda, barerna är stängda.
Helt och hållet?
Ja, helt och hållet.
Aha.
Du kan alltså handla kanske... Vissa barer är öppna så man kan handla kaffe, och vissa restauranger är öppna för takeaway. Men du kan inte sitta någonstans. Så det är väldigt, väldigt... Ja, det känns som en ö som är turistö på det sättet att man är van att kunna bara sträcka ut benet och bara sätta sig någonstans. Och solen skiner, så man blir så här... Det är spökligt.
Jobbigt. Hur länge har det varit så?
Nu är vi inne faktiskt på en tredje veckan.
Okej. Okay.
Men det har varit stora demonstrationer också.
Det var så.
Ja, men för att när vintern kommer, då är det redan svårt.
Mm.
Och nu blir det ännu svårare. Och sen har vi redan haft en lockdown på 3 månader. Alltså för 14 mars då. Jag var inne i den lockdownen. Det var, ni vet, när folk blir så här, vi måste stänga restaurangerna. Nu pratar jag lite mot mig själv. Att man stänger restaurangerna klockan 7:30 och så ska man vara ute 8:30. Det är ju lyx. Där var det lockdown stängt.
Mm.
Alltså du fick gå ut med hunden och så fick du åka handla närmsta affären. Hade lite friare om du var egen företagare, att du kunde visa upp att du behövde göra vissa ärenden till revisorn eller, ja. Men det var tufft alltså.
Den är inte kul alltså.
Ångest första 2 veckorna. Första veckan var ju så här, okej, okay, där gick våran framtid åt helvete. Mm. Och du vet, man står där och vet inte var man ska ta vägen.
Mm.
Men så ni har flyttat hem för gott?
Nej. Jag älskar Sverige. Och dessutom älskar jag Sverige som det är nu. Det är ju fantastiskt. Det är, liksom, man får ju sina barndomsminnen. Och det är liksom härligt med snö och allting. Och sen, jag har ju varit borta 2007, flyttade jag till Mallorca. Innan den här vågen kom.
Mm.
Ja, så det är 14 år. Men jag har ju saknat Sverige. Du vet... Första foten, man satte ner foten på Mallorca efter man landade, så kändes det så här, wow.
Mm.
Jag ville redan tillbaka.
Mm-hmm.
Man saknade vänskapliga känslor med kompisar, rutiner man hade, som möte med sina vänner. Alltså man får ju sån nostalgi. Först blir man ju glad att man ska iväg någonstans. Man vill börja ett nytt liv. Och sen är ju första dagen man börjar ett nytt liv, då är allting nytt.
Mm.
Men i och med att jag har bott i Italien
är född i Sverige, flyttade till Italien när jag var 4, kom tillbaka när jag var 6. De där 2 åren satte lite spår i mig. Så jag var inte sådär, jag var ju väldigt glad att få känna. Jag flyttade dit 4 oktober. Så det var ju fortfarande skönt väder. Så jag bara kände så att jag njöt, jag tog in allting. Mm. Men sen är du mätt på den biten. Då kommer det så här, okej, nu ska jag skaffa nya vänner. Som ska öppna en ny restaurang. Nya rutiner. Nytt sätt att tänka.
Läskigt.
Mentaliteten blir annorlunda. Värderingar annorlunda. Man sätter sig på ett prov, på ett test. Alltså, som är...
Hur ser en vanlig dag ut för dig när det inte är lockdown i Palma?
Du får inte låta lyxliv här. Men nej, men vi har ju väldigt, väldigt mycket att göra. Vi har haft 3 restauranger och vi var så glada att vi kunde bli av med den tredje. Precis innan lockdown, precis innan allting. På grund av att vi bestämde oss för att göra en i Sverige. Och då kunde vi inte ha 3 stycken, tyckte vi. Men det är mycket möten. Det är väldigt mycket byråkratin i Spanien. Det är horribelt.
Mm-hmm.
Det är nästan omöjligt att jobba. Allt är bara papper. Och det är som en anställning. Det tar ju som 5 dagar. Du ska åka dit, du ska dit. Och sen ska du signa, sen ska han skriva på. Sen måste, så oj, det måste ändras. Och han har någon skuld till staten. Då ska jag ta över den skulden. Och man bara visar. Det är mycket jobb. Men...
Jag tror att säga på anabola.
Nej, men ändå har den här sköna friheten. Mm. Du sträcker ut, du bara kliver utanför dörren. Då är du på semester på något sätt. Det är faktiskt helt underbart. Du behöver inte köpa biljett. Du ska in i planet. Du ska boka hotell. Utan det är från att du kan ha ett jättetufft jobb några timmar. Sen tar du bilen till Andrax. Eller tar bilen ner till Portals. Eller till Poyensa. Då är det som... Du är i Medelhavet.
Men känns det fortfarande som semester även fast man är bofast liksom? Jag tänker att man blir så himla bortskämd med att man...
Ja, men det känns...
Att det exklusiva försvinner, men det kanske inte är så.
Jo, alltså... Nej, det känns faktiskt att man... Ja, det känns som semester. Vi är rätt så bra på att göra det.
Ja, ja, men det krävs.
Nej, men man tar ut... Både jag och min fru, vi är väldigt så här... Vi gör våra jobb och vi stenhårt levererar när vi ska leverera, tycker vi. Att vi vill verkligen göra det. Men sen har vi också... Nu har vi gjort det. Nu ska vi njuta.
Mm.
Så att vi pendlar väldigt mycket. Och vi... Ja, vi tycker...
Men det jobb är det jobb.
Ja, precis. Mm. Men det är skönt att man kan bara känna så här... Nu har jag jobbat klart.
Mm.
Det är klart att det... Dagarna är ju så här... En dag är ju som en vecka. Förstår du? De är långa dagarna där. Fantastiskt faktiskt.
Umgås du mest med spanjorer eller svenskar?
Nej, jag var lite så här tillbakadragen när jag kom till Mallorca. Så fort jag hörde svenska så drog jag mig undan så här. Jag var lite rädd av allting som hade hänt här. Så jag hade mig en liten sån här, jag vill helst börja nytt. Och sen öppnade jag restaurang. Visade sig att alla svenskar kom. Så jag blev så här. Okej, då får vi liksom leva med det också. Det var väl ett test. Det var väl lite så att man ska så försöka bearbeta upp av det som det kom efter mig hela tiden. Sen var jag tvungen att bemöta det på rätt sätt.
Mm. För när öppnade du restaurangen?
2008, juni 2008, den första.
Mm. För om vi backar bandet lite.
Ja.
Så första gång som jag träffade dig, det var 1986.
Ja.
Från 87 var det. Men då hade jag precis flyttat till Sverige. Och då så satt jag hos Mikael Bindefeldt och klippte mig. Och då så kom...
Vänta nu, var han frisör som började?
Han frisör, ja. Jag
var min frisör också.
Var det?
Ja. Thomas, var han din frisör också?
Nej, han hade inte råd att gå till henne.
Och sen när jag satt där sån... För att då hade jag blivit dit kommanderad av Carola och hennes manager. För att jag hade ju sån pudelrockfrissa. Och jag hade precis förlovat mig och sen så skulle då som mitt hår försvinna där inför någon sån här förlovningsbild som vi av någon anledning skulle publicera. Men i alla fall så satt jag där sån och så kommer Pernilla in, superstressad. Hon ska göra någon grej för Veckorevyn. Och sen sprang hon ut igen. Och sen, precis när jag hade klippt mig klart, då kommer du in genom dörren. Och för då hade Pernilla redan hunnit sätta sig. Det var första gången som jag träffade dig.
Sant.
Och då, när jag gick ut därifrån, så gick jag ungefär... För det var i den backen där, precis upp där vid... vad heter det?
Brunnsgatan,
precis. Brunnsgatan. Exakt. Så gick jag ut och sen så gick jag bara ett par hundra meter till ett sånt parkeringsgarage. Och då ser jag dig på löpsedeln tillsammans med Pernilla. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det är liksom så här surrealistiskt för mig, första mötet med dig, att först se dig i frisörsalongen till bindan och sen så dig på då löpsedeln där. Sånt. Och du var ju otroligt i skiet då, så att säga.
Vad hade du för frisyr då?
Som du har nu. Nej, men jag hade, jag vet inte, jag hade en sån här pojkfrisyr på något alltså, sätt.
Du var ju värsta hunken. Det var ja. Liksom... det förstod man ju efter, ganska snabbt liksom, när man väl kom
hur
in.
Gamla var ni? 86?
Jag var 22.
Alltså 87 då, jag var 19.
Ja, jag är lite äldre än dig.
Ja, så där, just det. Du måste resa dig upp och sen trycka.
Ja, jag måste spaken. Trycka.
Nej, så jävla jobbigt.
Du har fått min gamla son.
Perfekt.
Eller Mio skräm.
Du var ju otrolig dels känd, och du hade ju då haft en ganska kometaktiga karriär som dansare och koreograf.
Ja, dansare. Ja.
Mm. Hur började hela den resan för dig?
Alltså min resa som dansare började redan... Alltså vi är ju uppvuxna i Tensta. Så att jag kommer ihåg den första dagen jag gick förbi Sergels torg, Sergels filmstaden där vid Sergels arkaden. Och såg en affisch på Saturday Night Fever. Då blev jag så här bara, vad är det här? Och då kanske jag var väl 12. Och då bestämde jag för att vi plankar in. Hade inte råd. Så vi gjorde en sån här, vi fick aldrig se klart filmen, så vi såg på en delta filmen. Och fick en sån jäkla... Alltså känsla att det här är någonting som vi vill göra. Ja, sen började jag dansa. Vi byggde om en källarlokal till en dansstudio. Sen träffade vi på Kayo Blossom. Mm. Och sen bildade vi lite dansgrupper och dansade lite här och där på nattklubbar och grej. Och sen så bara tog det fart. Där vi började som vår karriär. Min karriär började när jag var 16 faktiskt. Som professionell dansare var jag väldigt ung.
Fan vad folk började tidigt med
grejerna förut. Det känns så jobbigt.
Jag flyttade hemifrån med 4. Drog igång egen bondgård när jag var 12.
Det var andra tidigt på den tiden.
Ja, men det var det. Nu bor ju folk hemma till de är 30.
Dels kunde man faktiskt få tag på en bostad när man var ung.
Precis, faktiskt.
Det är en väldigt stor skillnad.
Det var så typiskt för att igår kväll så berättade jag för en väninna till mig att du skulle vara gäst här idag. Och då fick jag det här sms:et tillbaka att hälsa så gott min gamla danslärare.
Oj.
Min mamma hade en dansstudio i Nacka. Jag var 10 år och jag var så förtjust och kär i honom.
James dansstudio.
Helt rätt.
Eller
Dennis. Exakt.
Dennis. Absolut.
Så du var ju den som på något sätt liksom skapade den här vågen av dans och bakgrunds... liksom bakgrundsshower för väldigt, väldigt många artister.
Absolut, och vi var lite revolutionära där. Vi,
ja, men exakt.
Så det var ju lite sjukt när vi kom och gjorde med Livstalen 85 med solglasögon och bara överkroppar.
Det var ett otroligt genomslag på det.
Vi har aldrig blivit så... Ja, det var första gången som jag mötte det här lite politiskt korrekt i Sverige, PK. Att vi var ju som... De ville ju ta bort numret.
Uh-huh.
De sa till Pernilla, antingen sätter du på dem t-shirtar eller så tar vi bort numret.
Bra, var ni bara torsad?
Ja.
Bakgrundsfansen där var lika omtalat nästan som huvudnumret.
Ja, men det var ju faktiskt det var verkligen så.
Tyvärr så fick vi den känslan att vi var så här, media ibland kan inte bedöma vad folket vill ha.
Nej,
media är lite så inrutade i sina positioner där de vill vara.
Mm.
Men folket ibland vi kände ju bara så här, vi tycker det är skitballt. Mm. Klart vi ska göra det här. Vi visste inte vad vi gjorde, eller vad vi ville inte få fram någon sån här liksom, någon jobbig känsla för att det ska tilltala någon och det var hardcore och grejer. Vi bara tyckte det var coola grejer.
Det var det här,
vi ville bara göra en balt nummer.
Ja, men det här var så häftigt också, för hemma i Norge, även där så fick ju ni genomslag. För, alltså, du hade ju då, några år tidigare så hade du då haft Grease och det hela, den där grejen. Mm. Men det var ju på något sätt, här i Skandinavien så var ju du och din brorsa, ni var ju först och ni blev på något sätt någon sån här kultfigur. Jag kommer ihåg, jag var ute och kekade med Anders Tegnell, han som hade tidningen Okej.
Okay. Anders Tegnell, det skulle jag säga. Och sen dess har vi glidit från varandra.
Han var en stor profil på den tiden.
Men han berättade en del så här anekdoter, liksom, fast det bara var några år senare, liksom, hur stora ni faktiskt var och ni blev. Liksom. Och det var ganska coolt, liksom, att ni på något sätt, ni introducerade ju det här med dansen på ett sätt som inte hade varit här i Skandinavien förut. Mm.
Alltså, när man tittar tillbaka och man är så pass äldre som jag är, ändå 56 år. Jag känner det någonstans så gott. Man har ju varit med 80-talet, 90-talet och 00. Man ser hur allting, vad som händer med situationer och kulturella arvet och allting som man får, traditioner. Och det som jag ser, som jag tycker är tråkigt, som är väldigt viktigt, och det ska alltså framföras till ungdomar. Tro på er själva. Ni behöver inte göra någonting för att media ska bevaka det och det ska så uppskattas av media. För att jag uppfattar som att folket ute i landsorten eller folket i Sverige är mer vakna och mer till mötesgående. Vill gärna ha någonting som är, behöver inte vara uppseendeväckande, men någonting som är originellt.
Det var inte lite så här på den tiden också. Det fanns ju en ganska stark i Stockholm i alla fall, en så här gatudanstradition.
Absolut.
Med, som flera av artisterna där, eller de som då bara var killar som gillade att dansa på gatan, blev etablerade artister senare.
Absolut.
Och då var ni de första som syntes ute i stugorna grann och tog med.
Absolut, det. Så vi fick ju en chans att visa upp oss. Men innan dess så hade jag redan jobbat med Eva Rydberg, Lill Lindfors. Jag var ju solist. Så att jag jobbade som väldigt ung, så jobbade jag. Jag hade en solonummer på Hamburg Börs med Lill Lindfors. Vad var det? 83. Innan 85. Innan sen var jag 82. Ja, 81, 82 jobbade jag. Var mitt första professionella jobb med Eva Rydberg. Så man har ju jobbat inom showbusiness och jobbat väldigt. Så när det här kom till och vi skulle göra Piccadilly Circus med Livsvalen, då var det ju tanken på att vi skulle göra en video.
Just det.
Och sen så ville de då att vi skulle göra showen, eller med Livsvalen.
Mm.
Och vi ställde ju sådana krav så att de ramlade ju bakåt oss. Men då hade vi redan jobbat så mycket professionellt. Så
vad
vi
ställde
tänkte,
ni för krav?
Nej, men vi skulle ha 7500 kronor för att vara med med Livsvalen. De bara, alltså,
hur mycket är det motsvarande nu då typ?
Ja, men 35 000 kanske. 30 000.
Fullt rimligt, ja.
Nej, men vi
faktura
tänkte så här,
eller en dogge du vill på.
Nej, men vi tänkte så här. Vi, det här är vårt jobb. Mm. Om ni vill ha det här, då får ni betala det här. Nej, men man betalar inte dansare så här. Men då gör inte vi det.
Man betalar inte dansare.
Nej.
Så,
alltså. Nej, men tv har ett annat arvode. Som de betalar ett annat arvode. TV. Men vi tänkte så här, det är inte tv som anlitar oss.
Nej.
Det är du som anlitar oss.
Men på den tiden var det annorlunda också. Nu är det en stor akt man bygger. Då var det ju så inte, bara att ha bakgrundsdansare var ju inte speciellt vanligt.
Nej. Nu är det mycket bättre kamerateam. Alltså, man såg en fot som åkte upp genom kameran. Det var det var lite så här, fast de fick till det. För att så fort det kommer upp någonting om 80-talet så är det oftast Piccadilly Circus som kommer upp för att det var lite. Jag kommer ihåg, det är en rolig anekdot, det är när vi är på ett möte med Bruno Glammark och Pernilla och vi får höra låten och jag tittar på Vito och då har vi jobbat som, vi är lite såhär musikintresserade i familjen, vi jobbar, vi gillar Herbie Hancock, vi gillar ju som Chick Corea, det var ju så Earth from the Fire, det var ju så Barry White, och vi bara tittar på den, vad fan ska vi göra med den här låten, hur ska vi få till den här dansen? Och då satte vi numret i Ropstens tunnelbana perrong.
Nej.
Jo. Vi jobbar ju så snabbt, jag och Vito. Vi bara... Vi kommer ihåg så här... Okej, det gör vi så. Så gör vi... Ja, men vi gör... För vi... Vi gjorde våra koreografi, vilket jag tror att det tilltalar rätt mycket vanliga människor. Vi jobbade som innan man skriver musik. Vers, brygga, refräng. Mm. Och så gjorde vi våra dansnummer. Vi gjorde så att vi hade en vers som påminner om andra versen. Mm. Och så gjorde vi en refräng som påminner om andra refrängen i dansen. Så att folk kunde komma ihåg.
Mm.
Så tänkte jag, det är det enda vi kan göra. För hur ska, varför ska vi annars göra?
Nej.
Vi kan inte ha modernt dansnummer som vi flipprar och... dansa massa steg som folk inte kommer ihåg. Så vi ville att folk skulle komma ihåg låten genom dansen också.
Och det gjorde ju folk
faktiskt också. Ja, jag tror att vi lyckades där faktiskt.
Men det här med musik, då måste jag bara snabbspåra lite fram. För att hemma hos oss de senaste par veckorna här så har det varit en låt som heter Sensi.
Vad kul.
Som har gått både på Spotify-listorna och i bilen. Och alltså, det är en sån fantastisk låt. Hur i hela världen, och vad gjorde att du fick för dig att skriva en sån låt? Har ni hört den?
Nej.
Helt fantastisk.
Vem är som sjunger den?
Nej, det är ingen sång. Det är filmmusik.
Filmmusik.
Ah, för din, jag tror du skulle säga att det var din son, för han kommer ju också ut som popstjärna här.
Ja, hur kom den till?
Nej, men jag har ju spelat piano sedan jag var 7 år.
Okej.
Okay. Så att jag...
Är det någonting du inte kan?
Ja, det är mycket fan.
Du fick ändå tänka efter.
Nej, men nej, jag tänkte såhär inom mitt genre så... Nej, jag vet inte. Mäcka med bilar. Alltså, telefoner och så här. Det får min fru hjälpa mig. Jag är så här tekniskt jävligt dålig. Men annars... Nej, jag tror inte man ska... Jag tror att vi jobbar rätt. I vår familj, familjen Ingrosso, så är vi så väldigt annorlunda. Vi jobbar väldigt mycket med känsla.
Mm.
Mm. Och det som är min, om vi hoppar lite så här, sensi för mig. Jag vill skapa ett nytt begrepp inom film, klassisk musik.
Mm.
Så jag har kallat min typ av musik sensibile.
Mm. Okay.
Alltså, jag vill inte att folk ska lyssna på musiken. Ni ska känna musiken. Mm. Det är mitt... Som, ja, det jag vill framföra. Och sen har jag skrivit, jag mötte musiken, filmmusik, när jag var 4 år. Och då låg jag och sov, pappa tittade på tv och det var italiensk, vi var i Italien och det var italiensk film. Och så vaknade jag till och bara hörde musiken.
Mm.
Men då stod det La Fine. Och jag undrar, jag trodde, så jag frågade min pappa, när låten La Fine? Han bara, för han är jättemusikintresserad, min pappa. Och han är en av de bästa gehör jag har.
Lever
han? Ja, ja. Han kan spela, han kan höra en låt och spela på piano perfekt.
Magiskt.
Fast han kan inte spela piano.
Mm.
Så han bara, nej, jag förstår inte vad du menar. La Fine, jag vet inte. När jag var 7 så såg jag första gången, hörde jag den typen av musiken. Och då förstod jag att det var Ennio Morricone som hade skrivit.
Mm, jag misstänkte det.
Och då fick jag den här, det var han, han har ju varit min mentor. Och sen så
spelade, en av mina favoriter också.
Ja.
Mm.
Och sen så spelade jag, började spela piano. Och sen när jag var 10, kanske 11, 12. Så tyckte min lärare att, jag hade en privatlärare då. Jag gjorde rätt så snabba, alla de här böckerna.
Vi spelade piano.
Jag tog dem rätt så snabbt, för jag var så intresserad av att det här med musiken. Och det började med att, där jag började skriva. Det var hon som sa att du får faktiskt... inte göra om låtar som jag ger dig. Om jag ger en Tchaikovsky, då ska du spela den. Men mitt i låten gjorde jag om. Och då efter ett tag så sa hon så här, vet du, nästa gång har du inget, du får inget prov. Utan du ska få göra någonting som du känner. Och sen så skrev jag min första låt som hette Una Donna. För min mamma stod alltid och hängde och lyssnade. Och hennes parfym och hennes känsla fick mig att göra den första låten jag skrev. Och då när jag spelade upp den till henne, då sa hon, du kommer inte få några mer lektioner utan mig, utan du ska bara komponera. Och därefter har jag skrivit kanske, det är kanske inte så många som vet, men jag har ju hållit på med musik. Det har varit min så här Pandora-box. Det är min liten grej där. Att jag vill hålla på med den här musiken. Men jag har gjort det under så många, många år. Men det har varit min ventil, kan man väl säga. Mm. Av situationer som har hänt i mitt liv, där jag har använt musiken, fått ut mina frustrationer, eller att man har... kanske blivit missbedömd eller någonting, så får jag ut i musiken.
När får vi besöka den första
konserten? Ja, det är faktiskt på tapeten lite. Vi är som det är många som har faktiskt frågat efter som Svenska symfoniorkestern. Det är många människor som har haft Sensi som favorit. Jag är helt chockad alltså, vilken mottagande har blivit.
Alltså, ni måste lyssna på den. Alla ni som
men det är väldigt, gå ut på den låten.
Det är väldigt proffsigt gjort. Så ja. Vi har en hel symfoniorkester som gör låten, som spelar in låten faktiskt.
Du nämnde det här som liksom med frustration och allt det här som omtalas så där. Hur upplevde du de här åren med, när du det här massmediala uppmärksamheten kom och allt som kom i kölvattnet utav det? Vad upplevde du och vad kände du i början och hur utvecklades det och vad gjorde det med dig?
Alltså, du vet, känslan är ju så att marken öppnar sig. Du bara åker rakt ner i ett svart hål. Alltså. Men med tanke på att jag kommer från en rätt så tuff bakgrund så är jag rätt så van att ta mig tillbaka. Alltså, jag ger mig inte. Mm. Och sen är det ju mer frågan om sen du tittar på dig själv i spegeln. Är det där verkligen det som har hänt? Är det sant det som har hänt? Nej, det finns en annan historia.
Just det.
Det är det som fick mig. Men det är ju inte sant ju. Men det står i tidningen. Ja, men tidningarna skriver det de vill skriva.
Alltså vi som inte levde på den tiden. Vad stod det i tidningen?
Nej, men det var ju allt. Alltså det var lite så här. Alltså vi har ju en hel del gemensamma nämnare. Faktiskt. Och jag tänkte på det igår faktiskt. För jag var på väg tillbaka till Stockholm från Värmland. Och då så ringde jag till min manager och vi pratade om det här. Jag ringde dig Fredrik också. Och så bara tänkte jag skulle lägga upp på Insta Story. Och så tänkte jag att ja, men Bad Boy, den lägger vi som bakgrund här som på morgondagsprogram. För att både du och jag, vi blir lite så här Bad Boy. Du kommer från, liksom, du hade italienska påbrån. Jag kom från Norge.
Norge är bad.
Och liksom, och vi träffade två liksom utav Sveriges absolut största darlings liksom. Så vi blev the bad boys. Ja, för oavsett vad vi gjorde så blev det fel.
Ja. Det är ju tråkigt därför att det finns alltid två sidor på ett mynt. Och tyvärr är det så att man måste acceptera det. Har man gått in i den, öppnar du den dörren, då är du där. Så du får ju försöka göra det bästa av situationen.
Men att ta sig igenom det där, både att ta sig fram först från att vara liksom en förortskille och på det sätt du gjorde, sen så få den smällen, för det var en jättegrej.
Alltså det var
riktigt stort och omskrivet och inte så jävla snällt.
Vilket år snackar vi nu?
2005.
Mm. Ja, då levde jag ändå.
Man måste ha ett stort självförtroende ändå i grund och botten. Det hade du ju uppenbarligen eftersom när du spelade Tchaikovsky på pianot så ansåg du att det fanns utrymme för förbättring.
Inte förbättring, men nej, men jag tror, ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att man måste, om man hamnar i en situation så både du och jag hamnat, Runa. Mm. Har man inte, som du säger, har man inte ett starkt självförtroende så då går man i diket.
Men är det självförtroende eller självkänsla?
Självkänslan försämras i en sån här situation. Mm. Så att det enda som händer är att du ökar självförtroendet och du sänker. För att kunna orka med så har du inte tid att bearbeta självkänslan. För att självkänslan, den bara dräneras med tanke på vad som händer. Så det du måste för att kunna orka så måste självförtroendet gå upp. Och det kan bli lite jobbigt för de som lever nära en. För det enda man gör är att man ska sätta på sig den där kostymen som är faktiskt kanske inte riktigt du. Du kanske är, och som jag upplever mig själv, jag är ju väldigt generös. Jag gillar, älskar människor. Jag vill liksom, men jag kunde inte bearbeta, jag kunde inte ta fram de bitarna. För jag var ju hela tiden rädd för att någon skulle tycka någonting som de hade läst.
Men när man ska slå tillbaks mot sånt så blir man ju ganska liksom arrogant i sin ton.
För att du är tvungen att lyfta dig själv i ryggen och ställa dig upp och svansföringen där. Vem tror han att han är? Men det var ju mitt sätt att överleva.
Rent konkret, vad var det jobbigaste de skrev?
Men som det, jag vet inte om vi ska behöva gå in på det. Nej, men det var misshandel hit och dit. Och det var som, alltså jag var en kvinnomisshandlare och det var ju som grejer som har hänt. Men problemet var ju att om man tar den biten så kan jag förstå att folk kan uppfatta det fel. Men det fanns ju en situation som uppstod.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi sponsrar Mindler,
ja.
Sveriges största psykologmottagning online.
Ja.
Killar pratar inte alltid om hur de mår.
Nej.
Ibland, men inte alltid. Och jag vet inte, hur har du det med dina killkompisar? Frågar ni varandra hur ni mår och ställer ni en följdfråga om någon folk bara säger bra eller bra. Det här tycker jag tänker bara för kompis. Bra, hur mår du?
Ja, Nej, följdfrågor är vi nog ganska dåliga på. Och så har det väl varit i alla killgäng jag har varit med i.
Ja.
Faktiskt.
Och då är det ju himla tur att det finns en kompis i fickan.
Exakt.
Som heter Mindler.
För att alla har ju tillgång till den här kompisen nu för tiden.
Ja, och det är inte bara för att man ska ringa och chitta. Men det kan ju vara så att man inte riktigt vet. Alltså så här, folk har ju en tendens att ställa sina egna diagnoser idag. Och det kan jag känna igen mig i, känns kul. Men man kan ju också var hjälpt av att faktiskt fråga ett proffs.
Ja, för den diagnosen man kan sätta är ju ofta så illa är det inte, eller jag klarar det här. Liksom.
Ja, men precis. Det är ganska vanligt, tror jag. Och då kan det vara ganska nice att faktiskt ringa upp någon. Det kan ju kännas som ett jättestort steg och så här, hitta en psykolog, boka en psykolog, åka till en psykolog.
Exakt.
Det är många steg, det är många trösklar. Men bara så här, jag kan ta upp mobilen och så bara ladda ner Mindler-appen, 20 minuter senare har ett samtal och så berättar man om sitt liv och så kan ett proff säga, en legitimerad psykolog säga, ja, det låter som att du har den här problematiken, här finns en lösning. Mm. Det är ju faktiskt en revolutionerande förändring.
Men bara fatta vad skönt det skulle vara att höra om man har gått under en längre tid och tänkt så här, det är någonting fel, jag mår inte så bra.
Mm.
Och sen att, att man får det bekräftat, men du kanske behöver hjälp.
Mm.
Det, det finns en lösning på det, och den är så enkel.
Ja, men det är skitbra. Och man får, över 250 psykologer, man får byta om man inte klickar, det kostar som ett vanligt vårdbesök, det är inga köer. Det är faktiskt toppen.
Mm. Så in och ladda ner Mindler-appen
och på en gång. Surfa runt några timmar bland deras KBT-program.
Ja, och är du inte säker så är det bara att fråga. Det är det som är så toppen.
Mm. Tack Mindler!
Tack!
August, vi är sponsrade av Sini.
Jag vet.
Mm, vad tycker vi om Sini? Vad är Sini?
Sini är ju ett vägbrytande i miljösynvinkel sätt att städa hemma.
Mm.
Det är alltså små brustabletter som man tillsätter bara vatten.
Helt vanligt kranvatten.
Helt vanligt kranvatten. En gång så behöver man ju få själva plastbunken.
Flaskan
heter det. Men sen behöver man ju inte en ny.
Nej.
Utan man har samma hela tiden. Man lägger bara in en ny brustablett, vatten och så har man rengöringsspray.
Det känns ju faktiskt jäkligt fånigt när man tänker på hur många liter vatten man burit hem från affären med rengöringsprodukter.
Ja, varför?
Det är väldigt oekonomiskt.
Det är tungt.
Omiljövänligt, tungt, jobbigt, besvärligt på alla sätt.
Vi fick ju sådana här testpaket av Sini.
Mm.
Jag gav ett sånt till en kompis till mig. Skrek ut i lycka.
Alltså?
Ja. Hon öppnar dem.
Ja.
De är så, det är så färgglatt.
Ja.
Det är så fint. Det tilltalar verkligen folk.
Det är väldigt tilltalande. Det är lite neonigt. Det passar i vår studio också. Mm. Så här. En gul för köket. Och så en lila för badrummet. De har olika färgkoder. Ja. Blå för
allround. Det är så skönt med färgkoder. Fan vad det är underskattat med färgkoder i vardagen.
Ja.
Jag öppnar bara ställskåpet. På en sekund. Så de håller i rätt flaska.
Visst.
Det har aldrig hänt förut.
Nej. Ja, det är en revolution inom städ.
Mm.
Roligare, enklare, miljövänligare, billigare.
Mm.
Så när det är slut, då går man bara till matbutiken och så köper man en liten brustablett.
Mm.
Det är ju genialt.
Det är helt underbart.
Det bästa som har hänt städning i hemmet under min livstid.
Mm. Det har aldrig varit så här kul att städa.
Eller hur?
Alltså på riktigt.
Ja.
Att jag tar kökssprayen, sprayar lite, torkar av och så bara det är glansigt på min diskbänk.
Underbart.
Och sprayerna finns alltså att köpa i de flesta matbutikerna.
Mm. Tack Sini.
Tack för allt.
Som gjorde att ett hot kom från mig till mitt ex. Och jag behöver inte gå in på det. Men jag har ju som, det finns ju andra saker. Om man läser mellan raderna så finns det andra personer i min familj som har framhävt att det faktiskt inte är så som ni tror. Och tyvärr, jag har bestämt mig för att inte gå in i sådana detaljer längre. Utan jag tycker så här, vi har skaffat två barn. Eller tre barn, förlåt. Tre barn. Och jag älskar dem mest av allt. Och vi kommer alltid vara föräldrar till de här tre barnen. På vår gravsten så kommer det stå att det är vi som är föräldrar. Jag tycker vi ska göra det bästa möjliga. Saker och ting har hänt. Ingen av oss har varit de perfekta. Kanske paret. Vi har gjort saker och ting som man inte gör. Men vi var unga. Påfrestade av situationer runt omkring.
Men vilka otroliga barn ni har skapat.
Ja,
jag
barn,
har största respekt för alla dem.
Ja, alltså, jag känner så här. Jag tycker att vi ska försöka göra det bästa möjliga. För jag menar. Jag har inte varit Guds bästa barn mot Pernilla. Och inte hon mot mig heller. Jag har varit otrogen mot henne. Hon har varit otrogen mot mig. Men det som hände, det var det som var det folket ville ha.
Mm.
Det media ville ha.
Men har du aldrig känt ett behov av att så här, jag lägger alla kort på borden så kan ni få bedöma den här informationen själva och så släpper jag det för nu folk?
Jo, absolut. Men om du står så här, om du har en armé, Napoleon-armé, så kommer du själv med som en sabel så här och du bara jag har ju 300 000 människor som jag ska slåss emot. Det är inte en chans. Det enda är, det går inte.
Nej, men när man går igenom en turbulent skilsmässa, vilket jag har erfarenhet också. Om jag tänker med det och det ska utspelas i offentligheten. Där dessutom den ena parten har folket på sin sida. Alltså då är man kört.
Det är en kamp du kan vinna liksom. Och sen också det här liksom, en sak som jag också har lärt mig inom åren i offentligheten. Där det är också det att om du dansar med sotan så blir du svart.
Ja.
Så att man kan liksom
vad är det jag gjorde? Alltså.
nej, men man kan inte vinna den här fighten mot media. Men det som jag tycker ändå liksom är ganska bra bevis på att man faktiskt har gjort väldigt mycket rätt är att titta på människors barn. Och när man tittar på dina barn, där kan jag bara säga att du har ju uppenbart gjort otroligt mycket rätt i och med att idag så kan ju stora delar, eller hela Sverige kan du se liksom vilket resultat som du faktiskt har varit en stor orsak till att ha blivit så.
Mm.
Och som förälder, vad är det du har varit mest fokuserad på? Eller vad är det du har betonat mest när det gäller råd och stöd för dina tre barn?
Alltså, jag försöker hela tiden att gå tillbaka till mig själv. Jag vill att barnen ska våga ta ut svängarna. Jag tycker barnen ska försöka inte efterlikna andra. Originalitet är väldigt viktigt för mig. Gå in och lyssna på er själva, vad ni känner, vad ni tycker. Och försöka att efterlikna det som finns i själen. Det ni känner, det ni tycker, det ni som visualiserar det ni vill göra. Jag tycker det är viktigt att man betonar det, att man gör sin grej. Det är superviktigt. Och jag försöker, jag är lite mentor till mina barn på det sättet. Och ibland så går jag faktiskt lite för hårt på. Och jag har bestämt mig för att inte göra det nu. Men jag tycker så här, när man ser, det är ungefär som man ser man ett barn gå fel, så går inte den trappan.
Men nu vet du att det har gått för långt då? Säger de till då, eller känner du?
Nej, men jag kan ha fått nu när Benjamin skulle göra så mycket bättre. Du ringde han mig, så pappa, vad tycker du om det här? Jag bara, nej men vänta nu, va? Och då säger min fru så, Åsa, men du kan inte vara så hård, men skämtar du med mig? Så här, det här, nej men vänta nu, det här är inte du. Mm-hmm. Jag vill att han ska vara han.
Okej, intressant. Men varför är det så mycket bättre än inte han, tycker du?
Nej, så mycket bättre skulle han vara med, aha, tycker jag. Men han kommer vissa låtar så här, vad tycker du, ska jag göra så här och så här, och så här, nej. Och då skickar jag kanske, nej, men liksom, tänk på vad du har, var kommer du ifrån? Vilken bakgrund du kommer. Så du är italienare, du är svensk, men kan du ta lite av det vackra Italien? Kan du ta lite medelhavsmusik?
Jaha, du började lägga det i produktionen.
Men ja, lite faktiskt. Men jag tycker att han, jag ser ju honom på ett annat sätt. Ibland så blir det ju fel. Det blir så här, okej, okay, klick, så lägger han på luren, så hör han lite av sig på 3 dagar. Men de vet ju vad de vill göra. Men ibland så vill de ju bolla med mig för att de... Jag har ju hållit på så länge med allt. Jag har ju producerat nästan alla Pernillas skivor. Jag har skrivit alla låtar till henne. Så jag har hållit på länge med showbusiness. Och jag har varit ansvarig för Kina Teatern. Jag har gjort musikaler. Jag har gjort Cats, West Side Story. Jag har gjort Buddy Holly. Så någonstans så, som Bianca till exempel, kunde skicka mig när hon skulle göra den här reklamfilmen för hennes parfym. Pappa, det är någonting som känns fel. Vad är det för något? Och så tittade jag bara, men musiken hörs ju inte. Det är för höga vågor. Ta ner ljudet på vågorna, ska du få se. Pum, sa han bara. Men wow! Och vi har suttit flera timmar och inte hittat det. Och då tycker jag, kan jag tillföra någonting i det, då är jag bara glad. Och det tycker jag, det är kul att få vara med sina barn när de faktiskt producerar och utvecklas.
Du säger att de har en trygg anknytning?
Ja, det känns.
Ja.
Det känns. Men det här samspelet som är så otroligt spännande när barnen blir äldre. Och liksom det är liksom som jag säger till mina barn också, att hedra din far och din mor, lyssna på din pappa och din mamma, så kommer det gå bra för dig i livet.
Jag tyckte det var fint, vad var det du sa till Amadeus på BB när du gick med honom första promenaden i korridoren?
Jag sa att alla dina drömmar kommer att gå i fullbordan.
Kul, vackert.
Mm. Lite gåsigt faktiskt.
Ja, det är faktiskt jättefint.
För alltså det som jag kan känna en otrolig frustration och sorg över, men också som gör mig väldigt provocerad, det är just hur barn som växer upp idag, det de får höra från sina föräldrar, det är liksom jävla sopa, liksom, du är värdelös, liksom, du kommer aldrig liksom bli någonting, du kommer aldrig liksom, det kommer du aldrig att fixa, alltså hela tiden det här liksom, att man som förälder trycker ner sina barn, hur utbrett det egentligen är. Och det tycker jag, det är kanske ett utav de allra mest groteska misstag som väldigt många föräldrar gör idag, att de talar ner sina barn. Och det har inte jag gjort, och det är uppenbarligen något som inte heller du har gjort.
Nej, men
ska jag spela upp ett litet klipp från när jag försökte prata med min mamma och min brorsa om anknytning och mina destruktiva mönster? Bara för att höra hur hon reagerade på det.
Okej.
Okay. Fy fan vad jag ångrar att skaffa varandra alltså.
Men käften
på dig.
Nu har
jag
menar käften
på dig,
nu har jag fått mat. Men vad är det som är så...
Vad skönt hade det varit att du inte hade någon barn?
Varför är det så...
Vänta,
vad
skönt hade det varit? Skönt var om du höll käften
i en sekund.
Jag kan inte säga någonting mer ikväll.
Men vad är det som är, vad är det som är så provocerande med att ditt barn... Din son som... För att han är oförmögen att hantera känslor, att bli övergiven. Att han försöker gå till botten och lösa de problemen.
Precis, ta det inte
istället personligt. För att knarka ihjäl och arg. Och då reagerar du med att bli aggressiv.
Jag har gått i terapi i typ 10 år.
Men det har inte hjälpt någonting.
Annars hade det varit ännu sämre behandlat.
Jo, men du hade inte varit oförmögen att ta in när din son försöker rädda sin själ. Att han försöker göra någonting åt att bli en bättre människa. Då hade du inte reagerat så här.
Det är så otroligt vanligt. Det är så otroligt vanligt. Därför jag också... En sån sak som gjorde att jag ville träffa dig idag... Det var också för att när en förälder och när en far har det, liksom, den passionen för sina barn, så det gör någonting med barnen.
Ja, det helt tror jag.
Och det här är ju, alltså jag får gåshud fast inåt.
Men det som var intressant för mig var att sen så började hon gråta och blev jätteledsen. Och sen så gick hon. Sen kom hon tillbaka. Och sen så hade vi... försonat 5 minuter senare. Mm. Och då insåg jag att det är så här jag har lärt mig att konflikter funkar. Man kan säga vad som helst och gå. Och man är alltid välkommen tillbaka.
Mm.
Och det finns alltid en försoning. Mm. Det är bara det att om man implementerar det i andra relationer i livet, då går det åt helvete.
Det för
att den här villkorslösa kärleken som vi gör i familjen, den kan man inte begära från andra människor.
Nej.
Så att jag har ju blivit lite fucked över det där.
Mm. Men helt rätt. För det som händer, det är ju så här, många föräldrar kan ju inte se sina barn kanske lyckas, för de har ju inte vågat ta det steget själva. De har ju som varit väldigt begränsade att kunna lyckas. För att lyckas i livet, det är ju inte materiella saker. Lyckas i livet, det har ju en illusion om vad du vill göra. Och sen ska du försöka framhäva det.
Mm.
Och sen måste du som visualisera det. Och sen finns det ju någonting som vi glömmer. Ett hästjobb för att komma dit. Det är ingenting som bara händer.
Yes.
Utan, och det är där vi ska som föräldrar hjälpa och stötta. Men många föräldrar vill inte se kanske, eller kan inte se sina barn lyckas, för att de har, tycker att de har misslyckats själva. Tror jag.
Ja, har man fått med sig det som barn, när, även om man lyckas, när det då börjar gå åt helvete någon gång i livet, då rasar man totalt. Och ser man nu, alltså man har inte den här grundläggande självförtroendet med sig hemifrån. Det tror jag
det är jätteviktigt.
Då blir fallet så stort.
Verkligen. Och jag tror att många i det här fallet som relationer med föräldrar och barn, alltså vi som kommer då från förorten, det är ju så mycket kämpa där. Och det är där vi tappar självkänslan. Andra socialgrupper, de har ju kanske lite mer enklare, vilket gör att de kan skapa en annan kommunikation med varandra. Vi får ju kämpa och slåss hela tiden. Det fanns inga pengar, det fanns ingen mat, jag ville gå och dansa. Jag vill gå på balettkarmin, morsan kunde inte betala, vad gör vi? Alltså förstår du, allt det här.
Det kan också bli att ens värde blir vad man levererar till världen och samhället. Och man inte känner ett grundvärde som människa bara.
Man tittar man på alla de här legendariska personerna som är stora, alltså Elvis Presley, George Michael, Prince, Michael Jackson. Det är ju talangfulla människor, men otroligt mycket driv.
Mm.
Och när de kommer fram till mål, då tycker de så här.
Jag tänker att kan det drivet komma ifrån att man känner att om jag bara är, då förtjänar jag inte att finnas. Jag måste bevisa mig, jag måste leverera någonting för att få kärlek.
Ja.
Sen händer det när man gör den där klassresan och kliver upp och hamnar i salongerna där de etablerar det, fast man inte alls känner sig hemma där. Så infinner sig också ofta en känsla, Martin Eden-effekten som jag kallar den. Jack London. Nej, men alltså, de här är ju inget märkvärdigt.
Nej.
Men de har bara den här platsen för given. Den har de fått från början.
Som jag känner med Filip och Fredrik
liksom. Exakt.
Det här för oss rakt in i någonting som jag kallar för Runars 7 frågor.
Oj.
Och det första frågan som jag har, det är vilka 3 saker är de viktigaste du skulle vilja säga till dagens tonåringar? Du har ju haft 3 stycken.
Tro på er själva. Glöm inte bort att kämpa. Ge inte upp. Kämpa. Alltså, man kan inte göra saker och ting som är bara på lust. För att lyckas så måste du ta igenom svåra perioder i livet. Kämpa, för att målet är inte när du tycker att det är kul. I början är allting roligt. Sen kommer det tråkiga. Och går du igenom det tråkiga, då får du resultat. Så tro på dig själv. Kämpa. Och sen tror jag som det viktigaste är att man har ett stort hjärta till medmänniskan. Jag tror att det är jätteviktigt. Att man, alltså man känner av människor också. Att det är, när du tror på dig själv och du kämpar. Och du kan ju bli en narcissist på grund av det. Mm. Så du får inte glömma det här att du faktiskt finns människor runt omkring dig. Det är inte bara i slutändan. När man kommer i en sån här lockdown som vi var i. Då är det så viktigt att tänka så här, tänk vad vi är sköra. Alltså vi är så sårbara. Nu handlar det inte om vilka pengar vi har. Vi får inte ens, liksom, det handlar om vad är vi ska göra nu. Så vi är egentligen på samma nivå. I slutändan är vi likadana, alla människor. Det är bara att vi har olika känslor och olika sätt att se livet på. Men jag tror att tro på dig själv, kämpa och ha ett stort hjärta till livet.
Det är otroligt intressant för att när man då liksom är förälder. Så gör man också vissa jakttagelser. Och det jag kan känna lite som nästan är lite, vad ska jag säga, den röda tråden i vår generation, det var just det att vi lär oss att kämpa.
Ja.
Men idag verkar det som att man har ersatt kämpandet med att man vill synas.
Mm, det är så farligt alltså. Tyvärr. Därför att när du vill synas, då dränerar du, du tar ju bort allting som har, alltså du blir ju lite så att du tömmer dig själv. När ska du fylla dig? Mm. Och då menar jag så här, människor som lyckas, som de här stora artisterna som oftast kämpar på vägen, det är lite Pinocchio-effekten brukar jag kalla det för. Du går ut, den här lilla pojken går ut med sin väska, ska gå till skolan, så träffar han några som lurar ut den på den värsta resan. Han, förstår du? När du blir etablerad så kan du hamna fel, och det är så viktigt att du behåller dina traditioner, håller kvar till familjen, ha dina middagar med familjen, träffa dem en gång i veckan. Så det är där du fyller din energi. Det är där traditioner, alltså kärlek till familjen. För det finns så många där ute som bara vill ha och komma åt dig för att lyckas själva. Och jag kan ju se på nära mig, behöver inte säga några namn, att jag kan se att wow, nej, det här är inte bra. Men jag har inte den, jag vill inte lägga mig i, till exempel till mina barn, så kan jag se ibland att oj, det där gick ju, det där kanske inte skulle vara så, man kanske skulle gjort på det här sättet. Men de måste ju gå på sina nitar, de måste lära sig sin erfarenhet. Men jag tror att man ska, så som vi gjorde, vi hade middagar, jag och Pernilla, när vi levde ihop, jag sa till, det är söndagsmiddag hos min familj och det är onsdagar hos din familj. Man glömmer inte bort då, man fyller upp med familjekärlek. Det är jätteviktigt, för då glömmer du inte bort vem du är. För du kan hamna helt snett.
Stora och kloka visdomsord från Emilio Ingrosso. Om vi flyttar oss ifrån barnen till kvinnor.
Oj, okej.
Okay. Vad anser du är det viktigaste i en relation med en kvinna?
Jag tror att det viktigaste i relation till en kvinna är att man... Jag tror att man ska visa vem man är och vara väldigt... Alltså, inte spela ett spel. Utan... Först måste du som låta henne få se vem du är.
Ärlighet.
Och sen låta dig själv se vad hon vill.
Mm.
Jag tror att en stark generositet till relationen är jätteviktigt. Och att man inte går in i såna här rutiner. Det är livsfarligt alltså. Man bejakar som vardagen. Och liksom, en onsdag behöver inte vara... Nu som alla hjärtans dag, det kommer ju snart. Det är så här, kan vara lite så här, men okej. Okay. Varför kan inte vara alla hjärtans dag varje dag?
Ja, men eller hur?
Men du behöver inte ge alla hjärtans dag just på alla hjärtans dag. Det finns ju vissa dagar som man tycker så här, som jag har en fantastisk kvinna. Jag är superlycklig och glad att jag fick träffa min kvinna. Som jag faktiskt har längtat efter sen jag var... Nu, det här låter ju så fel. Men alltså, jag sa det till Åsa när jag träffade henne. Men dig har jag ju väntat på sen jag var 4 år. Men man har ju en bild. Ja.
Och jag tror som 4-åring hade du redan en bild om din...
Det låter sjukt alltså, men det är som...
Lite.
Ja, det låter sjukt. Alltså, jag är så här...
Wrecker Welch på tv. Nej,
jag skapar ju till exempel musik efter händelser. Jag har ett luktsinne, jag älskar parfymer, jag älskar situationer. Jag kan se mig själv när jag... Och jag såg den här människan, man har ju en bild av, så alla människor som lyckas med någonting har ju oftast haft en bild av att lyckas. Och för mig lyckas är ju inte lyckas. Precis. Alltså man tittar, när Roger Federer sa så här, jag står här med Pete Sampras här i finalen, jag har vunnit. Och jag var, det var inte länge sedan jag stod och tänkte den dagen om jag skulle få, som, jag skulle vilja lyckas vinna Wimbledon.
Mm.
Och han står där. Om du inte ser dig själv, visualisera att du vill lyckas, då kommer du inte lyckas. Du måste tro på dig själv. Och jag tror, jag bara kände så att jag hade en bild av hur en kvinna skulle vara. Och den finns.
Ja,
och jag lever med den.
Det är fantastiskt. Ja. Och jag är också själv inne i de här grejerna, för jag håller på att skriva en bok nu till players och pojkvänner och ensamstående pappor. Och då, just nu håller jag på med det här kapitlet där jag skriver om just hur viktigt det är att varje dag vinna och förföra sin kvinna.
Mm.
Och inte komma in i den här tristessen och de här rutinerna hela tiden.
Mm. Och speciellt, ja, det är jätteviktigt. Speciellt vi då, som jobbar ihop hela tiden. Vi är 24-7, så man måste... Samtidigt så är det kul, för att då möter man varandra, men samtidigt, det kan också vara lite tufft att man blir lite slentriant, att man träffar varje dag och allting. Så man måste vara, jag tror man måste, det är som ett företag, en relation. Du måste alltid vattna. du måste ta hand om det, du måste bejaka det, du måste analysera. Och sen oftast människor som i relationer, jag ser det i Sverige, alltså, vi pussas inte så mycket, vi håller inte varandra i handen. Man går på gatan och ser så här, folk, förstår du, det är som, jag ska inte vara patriot nu om Italien, men det är faktiskt, Spanien är inte heller som Italien, Italien är unik där. Åh, che bello bambino, det är så här, de kan ju inte stanna ett barn på gatan som inte är hans barn, de bara tycker så här, fantastiskt barn, alltså de, jag vet inte, det är det här, de lever i nuet, och jag tror att vi glömmer bort att leva i nuet här. Vi tänker hela tiden så här, nu ska vi göra det här för då ska vi åka på semester. Och när vi åker på semester då ska vi vara glada. Och sen ska vi göra det. Sen ska, alltså, varje dag en dag.
Precis.
En viktig dag. För att jag menar, det är countdown. Från du föds tills du dör så är det bara neråt. Det är inte något annat. Alltså.
Varje dag är en dag. Jo, så är det så här.
Vilken roll skulle du ha gett dig själv, Emilio, när du var 20 år gammal, om du hade kunnat?
Var inte så jävla arrogant.
Alltså,
jag var lite så, jag inte arrogant, men jag ville ju så mycket framåt. Och jag, det är därför jag säger det här med ett stort hjärta med människor. Där jag sa om de här tre sakerna, att jag skulle vilja gå tillbaka och ändra det. Så att jag hade kunnat fått lite mer perspektiv på att det finns andra människor också.
När blev du mer ödmjuk, tänker du?
Ja, den här smällen jag fick, den fick ju mig att bli ödmjuk. Men det tog ju tid, därför att vi pratade ju om det, att självförtroendet var ju tvungen att vara på topp för att kunna ta sig upp varje morgon, ut på gatan, träffa folk och sen det jobbet jag hade varje dag.
Tror ni man behöver åka på en smäll? I 12-stegsprogrammen pratar de ofta om att man måste nå rock bottom för att vilja ta sig upp ordentligt. Tror att man måste åka på en smäll för att...
Det var en fet smäll.
Oftast tror jag att det är så. Helt klart. För att, alltså, om man inte har vandrat i dödsskuggans dal så vet man inte hur det är. Man vet inte liksom hur det upplevs. Och man vet heller inte liksom, vägen tillbaka och kunde uppskatta den resan och verkligen bli motiverad att lyfta sig.
Sen är väl vägen tillbaka är ofta så jävla tung när man väl har hamnat riktigt i botten. Så man måste vara så långt ner att man vet att man inte har något val.
Exakt.
Och det är det som är poängen med att åka i botten. Liksom. För den motivationen att ta hela den jävla jobbiga vägen tillbaka, då krävs det mycket kraft. Och den kraften kan komma att jag har inget val.
Nej.
Jag måste ta mig igenom det här.
Det är tufft alltså. Det här med när du frågar mig om ödmjukheten. Alltså, hade jag haft min ödmjukhet när jag var 20 då, som du frågar mig, då kanske inte jag hade hamnat där 2005. Därför att det var ju så, jag tog ju på mig för stor kostym. Jag hade som, allting jag tog i vart ju någonting riktigt bra, men det skapade mig en situation där jag blev... Man blir lite arrogant och man kan bli lite så här översittare och man tycker att allting ska vara perfekt. Och jag som vill inte leverera någonting dåligt, vi hade ögonen på mig som Bill Conte då. Vi vart i Årets krog efter 3 månader. Vi som, jag kom ju från dansen och teatern och gör en restaurang. Men jag är uppvuxen med italiensk mat, så att, förstår du? Men sen hade man, och det här är någonting viktigt att man, det jag tänker nu, det är så här att det är inte så viktigt att det är så perfekt med sitt yrke. Lägg lite den energin istället på din familj och din partner. Alltså det är ingen som ser om det ligger något skit på golvet på restaurangen. Jag ser det, men varför ska jag dränera ur min energi därför? Sen är jag ju helt slut när jag kommer hem. Så att man lär sig att hantera saker och ting rätt och balansera och värdera och hitta balansen.
Men måste man inte också gå på sina egna nitar? Man kan inte... Alltså, frågan var, vad hade du gett dig själv för råd som 20-årig? Men man måste också gå på sina egna smällar för att lära sig sina läxor.
Absolut.
Men vad skulle du göra ifall du hade haft möjlighet att ändra på eller fatta ett annat beslut i livet?
Det här låter ju tungt. För det är ju inte så här, jag har ju träffat en kvinna i mitt liv där utan henne hade jag ju inte kanske suttit här. Alltså, hon har ju varit min mentor. Hon har ju varit den väg. Hon har öppnat vägen och visat mig. Okej. Okay, jag förstår, men det är hit vi ska. Ja, jag vet inte, men jag förstår din fråga rätt. Jag vet inte.
Alltså ett beslut. Om du hade kunnat gå tillbaka i ditt liv och göra någonting annorlunda. Fatta ett annat beslut. Vilket skulle det ha varit i så fall?
jag hade nog varit mera, ja, ödmjuk. Jag säger det ännu en gång. Ödmjuk till livet och inte behöva prestera så mycket. Jag var ju prestationsångest hela tiden.
Men det är mer en inställning än ett beslut.
Okej.
Okay. Är, är det något tydligt beslut? Det där borde jag inte ha gjort.
Man kan du faktiskt välja att vara ödmjuk.
Ja, jo, det är ju
ett beslut. Val.
Ja, det är ett beslut för sig.
I allra högsta grad,
ja, eller? Lite. Men ja. Min, ja, lite. Om jag kan säga så här, beslutet. Om jag hade kunnat lyssnat på det som... Om jag hade kunnat försöka efterlikna min musik som människa... Då hade jag varit glad.
Så, men, jag är ju sportsidiot och älskar ju fotboll bland annat. Men om man nu ser på livet fram till nu som första halvlek. Vad skulle du, eller vad vill du göra nu i andra halvlek som du inte har hunnit med i första?
Nej, men jag har bestämt mig att jag ska alltså hålla på med musik, filmmusik. Så det, är, lite, ja, det är mitt kall. Jag har precis varit på Mallorca för att komponera, så jag har suttit dag och natt i 3 veckor för att först göra efterföljaren till Sensi. Sen har jag 2 stora uppdrag som jag ska presentera. Det är min, ja, det är dit jag vill. Andra halvlek är ju det, att jag vill lyckas få göra det som jag drömt om sedan jag var liten. Allt annat har ju bara varit prestation. Det här som jag gör med musiken, det är bara från hjärtat. Det är ingen prestation, det bara kommer. Och det känns så ödmjukt för mig, för det är så... Jag vill ju skriva vacker musik. Mm. Och det har jag förstått. Det är därför jag pratar om ödmjukhet. Att om jag hade kunnat lyssna på min musik och försöka spela, vara den personen som jag gjorde då hade ju ödmjukheten kommit. Men prestationen, bakgrunden från förorten, att man ska prestera, att du ska lyckas, klassresan... Det har tagit väldigt mycket på mina krafter. Mm. Och jag skulle inte rekommendera någon att göra en sån klassresa. För ofta så är man förloraren själv. När man gör en sån stor, lång och som piken är så hög. Mm. Så tror jag att det är tufft.
Så Sverige kommer att få sin egen Ennio.
Det är stort.
Ennio Ingrosso.
Jag hoppas att jag kan få lyckas åtminstone för göra det.
Ja, om Sensi är en försmak så känner jag mig väldigt både nyfiken och övertygad om att det är på väg åt ett otroligt spännande håll.
Vad kul.
Ja,
verkligen. Vad spännande.
Och sista frågan som du ska få ta med dig och svara på här, så att om himlen och Gud finns, vad är det första du skulle vilja säga till honom när ni möts?
Förlåt för allt dumt jag gjort. Förlåt för allt dumt jag gjort. Absolut, så är det så. Och det tror jag vi människor kommer säga till sig själva innan vi slocknar.
Har du förlåtit dig själv för det dumma?
Jag tror att jag har gjort det.
För det är typ det svåraste, tycker jag.
Jag tror att jag har gjort det. Jag tror att jag känner en... Jag är nyfiken på framtiden. Jag är nyfiken på någonting som... Där framme är ljuset. Det känns som att jag har kommit... Förlåtit mig själv också. Att sen säga, okej. Okay, det som har hänt har hänt. Jag kan inte ändra på det. Jag kan bara göra det bättre. Och jag hoppas alla andra runt omkring mig kan förlåta mig också.
Det... Tusen tack för att du kom. Okay. Och jag måste bara säga att jag var nyfiken på dig innan vi träffades här nu. Men jag är ta mig 17 ännu mer nyfiken på dig nu.
Tusen
så
tack,
tack för att du kom. Tusen och vi ser fram emot med spänning vad som du kommer ge oss andra halvleken.
Okay. Tack
så mycket.
Tack allihopa.
Runar bjuder in, runar scenen är din.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.